Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska ni vara till avsnitt trippel 2 med oss i kedja ut. Jag heter Tommy Bäcke och gör det tillsammans med Niklas Nyman. Precis som vanligt så sitter jag i en garderob och Niklas sitter hemma i sin fantastiska poddstudio som snart kan vara vår. Som snart kan inte ens användas till poddstudio. Vi vet inte. Hur är läget?
Ja, nej, det får tiden utvisa. Hör du, läget är bra tycker jag. Jag har nyss, ganska nyss kommit hem från barmarksträning. Så att det är fint med mig. Jag har slutfört testerna.
Har du tränat själv också eller?
Nej, jag har inte tränat själv. Jag har bara hållit i tidtagarur och gapat. Nej, gapat har jag inte gjort. Nej, men vi kör försäsongen. Vi har kört försäsongstester. Dana 300 har vi kört. Och så nu ska vi på torsdag ska vi växla upp med mera löpning och intervaller och sådana saker. Och belasta lite sånt. Och så sen just innan midsommar där ska vi köra Danatest 300 igen. Och sen får vi se vad som, hur det ser ut när de kommer tillbaka efter sommaruppehåll.
Ja, just det.
Och så.
Det blir väl nice. Så duktiga de är. Ja. Eller ni är.
Ja. Nej, men så det blir bra. Jag själv är väl på bättringsvägen. Jag har varit rejält förkyld här under helgen och sådär. Sen var det inte bättre av att man stod ut en hel dag och huttra och frös, åtminstone halva dagen. Sådär. Så att jag har jobbat hemifrån måndag tisdag, men imorgon onsdag tänker jag åka tillbaka till kontoret och vara på plats där. Så det känns som mer riktigt på något sätt när man får vara på sin arbetsplats. Jag har ju aldrig behövt jobba hemifrån på det sättet under pandemin som många andra har behövt göra, eller som har kunnat göra det. Sådär. Utan jag har ju suttit på kontoren då, vi har varit så få och har kunnat hålla avstånd, så att ja, jobba hemma, det är inte min grej riktigt, jag trivs på att vara på kontoret, men förutom det så är det bra. Hur är det med dig?
Jo, precis som du, lite förkyld. Jag tänkte att jag skulle ha hunnit fara iväg och spela kvällsdisken idag, men det gjorde jag inte. Lite tät i näsan och lite ris i halsen så här efter helgen, men nej, annars är det bra. Tycker jag. Ser fram emot flytt om några veckor. Ser fram emot att få spela partävling med dig nästa vecka. Och tävla lokalt. Det känns som väldigt länge sedan man gjorde det. Det var väl i september eller någonting. Vilket vi båda ska göra båda två nästa vecka. Så jag mår toppen. Livet är kanon.
Härligt. Roligt att höra. Ja, men i alla fall, vilket fall, i dagens avsnitt så ska vi prata om NTN i Falun där Tommy var på plats. Vi ska snacka Västerbottenstouren, Sävar, där jag var på plats, var det TD. Och så sen ska vi prata lite grann om det här med, ja, vi nuddade lite grann vid det förra veckan när du skulle åka iväg på tävling. Det här med Obe och Hazards och Dropzones och Mandon och hans moster. Och så, där. Så vi ska prata lite grann kring sådana saker. Tommy har säkert suttit på resan hem och funderat ut det här. Så Tommy får styra lite grann i det segmentet så ska vi få till en bra diskussion kring de sakerna och sådär. Och sen har vi ju en
så nämner vi väl lite Portland innan vi lägger på, va?
Ja, precis. Det kommer lite Portland Open också sen i slutet på. Vi ska försöka snacka upp den tävlingen och så som startar på torsdag kväll.
Torsdag.
Svensk tid. Och så. Ja, men vi kör väl igång på en gång, tänker jag.
Ja, NT Falun, det var en upplevelse kan jag säga. En berg- och dalbana utan dess like, men satan vad roligt jag haft och jäklar vad slut jag är just nu. 5 dagar bortrest från familj och vänner här, men jag har haft en helt fantastisk helg. Hängt mycket med Robin och Pontus och Robins sambo och även träffat väldigt mycket mysigt folk från andra ställen också. Träffat mina föräldrar har gjort i samband med den här tävlingen, så det var toppen på alla sätt och vis, bortsett från skolkorten när man skulle fylla i under tävlingsdagarna. Jävlar vad tufft det är.
Var det Matrix
och tävla, eller alltså,
var...
vad sa du?
Var det Matrix eller? Jag är inte van vid att det är tufft att fylla i skolkorten.
Ja, nej, det är väl alltid tufft när det är röda pluppar.
Ja, jag fattar vad du menar, jag skojar bara.
Ja, nej, skämt åsido, men det är som, återigen det här, det är ett mönster som följer mig. Och det är två saker som spelar in på det här mönstret. Ett, det är att spelar man tre runder eller fler på en tävling, då är det alltid en som går riktigt åt skogen. Det är en sån dålig runda så att den kommer inte ens räkna med på min ratinguppdatering. Alltså, det är så här, 19 kast över par. Det har folk sett som har sett mig, följt mig på Instagram. Och då är det också så här, varje gång jag gör en sån tävling, det är när jag har bärs underdel och marinblå överdel på mig. Och den här helgen då tänkte jag, ja men nu ska jag kolla verkligen, är det så här? Och så blir det så. Jag kommer ju inte kunna tävla så längre. Jag kommer inte kunna ha de kläderna på mig.
Ja. Nej, jag fattar.
Jag har aldrig gått under par i den outfiten. På någon bana någonsin.
Ja, då är det bara att skrota den.
Ja, men den är ju dyr.
Ja, jo. Det förstår jag, men ändå. Alltså, du måste ju hitta på någon annan kombination då, eller någonting som...
Ja, jag får göra det.
Tycker jag.
Men ska vi börja med min tävling då? Och bara gå igenom lite snabbt vad som hände och vad som skedde.
Ja, men gör det. Kör på du, det blir ju svinbra.
Efter första rundan var jag inte så här, jag var inte så här jättenöjd. Jag kände mig ändå, ja men det är ett okej resultat. Jag låg på delad 17:e plats. Det kändes som att jag ändå liksom hade gjort en bra prestation efter vad andra hade presterat också. Om med första hand så var det en bra prestation, såklart. Men det kändes någonstans som att jag hade fler kast att plocka, samtidigt som man fick ett och annat också. Och så kommer lördagen och man bara klappar igenom totalt.
Asså.
Ja men det är så här liksom. Då gick musten nu med vid hål 8. Jag började med en dubbelbogey och så tog jag paret på hål 2. Par på hål 3. Jag gjorde en bogey på hål 4. Gjorde jag par eller gjorde en bogey på hål 5 också? Ja, sen gjorde jag en bogey på hål 6. Och så kom jag där liksom, jag gör ett bra kast, men disken liksom marginaler. Liksom bara rullar OB på det hålet man kastar lite ner för. Studsar strax före korg. Jag tänker ett jättebra kast, den kommer stanna. Och så ställer den sig upp och så rullar den utanför. Liksom. Bara några, en halv meter slutar det. Kom på hål 7. Mordor, även kallat pinball. Kallat av andra. Ett fantastiskt fint hål, men ett helvetes hål för den som inte kan träffa linjer. Som i mitt fall den här gången. Kastade ut ett okej utkast. Låg lite pinched, vilket man räknar med. Bara puttar ut, jag har ingenting. Alltså jag ligger totalt värdelöst. Pitchar ut. Ska jag ett inspel för att ta liksom bogen. Ta upp en berg på en lätt forehand. Den studsar alltså precis före korg. Ställer sig på någon rot. Och hoppar över. De har satt, till och med satt liksom en, så här, en planka i bakkant mot OB:n för att liksom försöka rädda den. Men den hoppar ta mig fan över den också. Precis som att de bara tog disken och kastade över den. Så kändes det. Och då gick luften ur mig totalt. Jag hade ett... Jag låg också prime på hål 8 på driven. Och så träffar jag dubbelmandot. Alltså jag missar passagen, men jag träffar liksom ena planket. Och får världens... Alltså du vet, man missar så lite att du får liksom världens monsterkick. Och så ligger jag så brunt så det var nästan svart. Så då försöker jag skicka in en forehand roller. Det ska man ju aldrig göra. Alltså redan här börjar. Det är ju blandat med dåliga beslut, självklart. Men återigen, en jätteöverstabil disk som jag lägger ner på hyzer i backen. Men den fortsätter ju bara. Det blåser också vänster-höger, så den borde bara lägga sig, kan jag tycka. Nej då. En trillar OB den också. Och så tänkte jag, nu går jag för den här jävla monsterputten alltså. Jag har en 25 meters monsterputt. Jag har en diskbredd att träffa. Och så sätter jag den så klockrent på linjen och träffar korg i tak. Och då gick musten ur mig. Då var det bara släppa proppen och låta skiten rinna alltså. För nu, då var jag trött. Då var jag less. Inte ens efter halva varvet. Då var det bara släppa på allt. Och så kom det. Det var så rött i det där scorekortet. Så jag vill inte ens prata om det. Alltså, det var jobbigt. Men sen kom man till 17, vet du. Då tog man en birdie. Där du.
Har du sett någon rating på den där rundan eller?
8,07 tror jag.
Oj. Den är ju tung.
Nej, 8,07 eller? Det är min sämst ratade runda någonsin. Men sämre än min premiär på Domaringen 2015. I rating. Ja. Vilket, som, alltså, jag är en riktig gris som säger det här. Men det känns skönt. Eftersom att den inte kommer räknas med.
Ja.
Inom ratinguppdatering. Och det är grisigt att säga, men så känns det. Och jag kan vara ärlig med det, jag står för det. Och runda 3, då spelar jag totalt 7 över par. Jag gör några dumma misstag, försöker rädda upp resultatet genom att vara lite aggressiv. Har inte riktigt grejerna på rätt sida och koll på grejerna. Så där kommer liksom det här, vad ska man säga, summan av att inte liksom haft kanske möjligheten eller tagit sig möjlighet att träna ordentligt på situationer, på olika kast och så vidare. För jag löser inte det. Jag står på sista par fyran och ligger som i en slänt. Jag är safe men ligger i en slänt, så stansen är inte helt okej. Och jag behöver ta ansatsen. Det är fortfarande 100, kan det vara 115-120 till korg. Och jag känner, jag har inte ett stillastående 120 meter i mig med en driver. Det, alltså jag har ju aldrig tränat på det. Så jag vill lägga ner en roller, så jag gör det. Tycker jag får ner den på en bra vinkel och det finns förhoppningar, men den har inte tillräckligt mycket kraft och den orkar inte över till slut. Men den ligger i korghöjd, den ligger en meter på fel sida OB-linjen, vilket är jättetråkigt, för jag var jättenöjd med kastet i sig ändå. Att liksom ta sats och sen komma ner i en slänt och liksom göra kastet därifrån, det är alltså tekniskt svårt. Men ja, som sagt, återigen marginaler och blandat såklart med dåliga beslut. Sen fluffar jag ett inspel på hålet efter och tar en dubbelbogey, så då såhär, ja. Man gör vad man kan, men det räcker inte liksom.
Jag fattar. ja, nej, det är ju tufft när det blir så där, men så här, tuffa runder kommer ju att gå. Sen fattar jag att man vill kanske inte lägga de tuffa runderna på när man är på nationella touren och spelar, men vi har ju förstått att det är kläderna det sitter i och
delvis.
Det, är bara...
det får bli hoodie och kamouflagebyxor alltså. Ja. Så jag klär mig som en jävla... Hej, kom och hjälp mig, ska jag klä mig som nästa gång jag tävlar. Kommer säkert vinna. Och skitbra då.
Vandrarbrallor. Och Salomon. Dojer.
Men du, det är inget fel på. Det kan man ha. Skorna är inte lika...
Hoodie. Och så...
En sån jävla hårdrockshoodie ska jag ha som det står Iron Maiden på.
Och så hatt.
Eurotour.
Ja. Nej, just det. Nej, men det är bra recap tycker jag ändå. Och någonstans där tycker jag att smart. Det är både och det där. Det tar lite grann hårt i mig att man tankar sin runda för att den inte ska räknas med. Men på ett sätt förstår jag att du gör det också.
Ja, nej, och jag köper att det låter illa, det gör det, och det gör det i mina öron också. Jag vill ju inte göra så, men med fast i hand så tävlingen är redan förlorad. Jag har ingenting att spela för under tävlingen. Då finns det ju bara framtiden att tänka på.
Ja, och så sen,
och sen det är inte så att jag liksom, det är inte så att jag kastar OB med flit, utan
nej,
det är bara det att jag kanske hellre pitchar upp och tar ett par istället för att gå för en birdie.
Ja, nej, men jag fattar helt och fullt. Det jag tänker är bara liksom så här att, ja, men då kan man välja att kanske spela för att ha mera kul. Alltså man går på de här crazy lines som man liksom hittar på dumheter och sådana saker. Mm. Det köper jag till 110%. Det skulle jag också göra, men någonting i mig är så här, ja, men du kan ändå rädda upp rundan. Du kan ändå rädda upp rundan.
Så där, fast, och, ja.
Ja, fast det sitter i hos mig sjukt länge. Alltså det kan vara 3 hål kvar. Jag tänker ändå att ja, men jag är 3 birdies nu. Då har jag ändå städat till lite grann. Men man hade ju önskat att man någon gång hade insikten kanske. Ja, men skit i resultatet. Kör bara på det du tycker är kul. Testa nytt. Greja på.
Mm.
Liksom. Men ja, ja. Ja, men gott så. Vi... Ska vi prata lite om alltså... resultaten då lite, eller?
Ja, men bara innan vi går dit så är det som... Sen är det ju så också att jag är ju inte tillräckligt bra. Jag har ju ingenting där att göra. När det blir så här, så det, vi har ju exempel på det flera gånger. Alltså när det händer gång på gång. Jag klarar inte av att hålla ihop 3 runder. Mitt psyke klarar inte. Min kropp klarar inte. Nu har jag varit kastledig i 2 dagar och jag har fortfarande känt att jag är lite spänd i ena sidan på ryggen, samma som jag liksom känner under säsongen gång på gång. Men jag kanske passar bättre på att spela de här 2 runder på en dag istället. Och sen behöver få liksom extra viltid istället för att sprida ut över en hel helg. Jag vet inte, det kanske är så. Men jag är otroligt nöjd över mig själv och stolt över mig själv att jag faktiskt tog den här rundan som blev rent ut sagt skit och inte betedde mig som ett as. Vilket jag känner mig själv att i det sinnesläget jag befinner mig i just nu i livet och ja, med allt så hade det lätt kunnat liksom, jag hade lätt kunnat tappa det. Men jag tog det väldigt, med väldigt ro ändå. Och pratade med mina kortkamrater efteråt just om det också, att liksom ha kunna brösta det på rätt sätt och liksom fick väldigt fint stöd och jag ska inte säga medlidande, men en förståelse och en acceptans någonstans från övriga i gruppen också, att okej, vi förstår hur det känns och vi förstår varför du tänker som du gör. Och det betyder jättemycket, så jag är jättetacksam över att vi fick den konversationen under rundan och efter rundan också.
Mm. Precis. Ja, nej, men alltså tittar man på resultatet i resultatlistan så är det ju, du är ju inte ensam om att ha haft det tufft på banan, om man säger så.
Nej, så är det ju absolut.
Sådär, så att ja. I alla fulla fall så tänker jag vi tar MPO-resultatet där en av dina bästa vänner, Robin Willman, tar hem det efter en fantastisk sista
helt
runda.
Helt sjukt sinnesroligt. Sinnessjukt roligt. Jag låg ju bara 1 kast efter honom efter första rundan, ska tilläggas.
Mm.
Han låg delad 11:e plats efter första och så går han 500 andra rundan och så sätter han banrekord och plockar igen 5 kast på ledan sista rundan. Jag har aldrig sett, alltså live, en person och en spelare som har så kontroll på det han gör, som har, det var liksom så här, allting stämde för honom. Och det var så kul att se att det liksom, när alla bitar bara faller på plats och det är liksom, det är inget snack. Oavsett vart vi var på banan och han låg efter 3 kast eller låg efter 4 kast eller det låg lika, det fanns bara en sak och det var nästa kast. Han hade stenkoll på vad han behövde göra och han gjorde det fullt ut och till slut så gick det hem.
Mm.
Och det är någonstans, det kom fram till mig. Och jag blev, alltså, förvånad blev jag inte. Jag blev jätteglad för hans skull. Att han någonstans, för det blev ju som en liten, men, revenge någonstans. Han har varit borta från toppen i flera års tid. Vi vet att han är en duktig discgolfare. Men att kunna få göra det på hemmaplan, samtidigt ta banrekord, gå hot round, men framförallt göra den upphämtningen 5-4 kast bakom som han låg innan och vinna med 1 kast i slut. Otroligt stort. Jag är sjukt stolt över honom och det var jättekul att se.
Mm. Ja, det var fantastiskt roligt. Jag följde det stötvis under helgen här och sen plingade det till i telefonen och så såg jag att det hade gått bra för någon och så gick jag och tittade och bara, men shit, han tog ju hem hela klubbet och så. Och det är roligt att du fick uppleva det med tanke på din och Robins relation och så sett tillbaka i tiden. Så det är såklart kul. De övriga klasserna, eller jag ska säga stort grattis Robin, jag har redan grattat dig, men jag säger än en gång stort grattis Robin.
Jag vill också göra en sån här honorable mention, Daniel Hu. Vilken jävla tävling han gör. Otroligt solid. Gör inga misstag. Ligger lite lägre i rating än vad toppskiktet gör också. Vilket gör hans prestation ännu starkare. Jag trodde inför sista runden att nerverna skulle göra sig påminner betydligt tydligare än vad de gjorde. Men han höll i, alltså fram till hål 16, då var det liksom fram till hål 16, då var han ledde.
Mm.
Och sen så, ja, blev det som det blev. Så otroligt stark prestation och jättekul att se ett nyare namn uppe i toppen också.
Jajamän. Härligt att höra. MP40, hemmaspelare, tar hem det där också. Peter Kalliomäki vinner ett kast före Marcus Källström. Och sen har vi Henrik Söderlund på tredje plats. I MP50 så har vi en snudd på hemmaspelare nästan. Men Åke Wallbäcks, det är väl Hofors som är hans hemmabana och hemma.
Ja, och Sandviken, Hofors blir det väl.
Precis. Han vinner 11 kast före Raimo Värme på andra plats och Gustav Nygren på tredje plats. Så där var det som inget snack vem som skulle ta hem det där. I FPO så har vi Hanna Jansson i topp. 2 kast före Amanda Lennartsson och 10 kast före Ella Taylor på tredje plats. Och Ella seglar väl upp i topp här tror jag då i totalen. I ProMaster Women 40 plus har vi 3 spelare med, alla på pallen såklart. Där har vi Maria Hellberg högst upp, sen har vi Linnea Viking och Jenny Söder sen på tredje, och sen i ProMaster Women 50 så har vi Raja Kalliomäki som var ensam startande där. Ja, ska vi stänga NTN i Falun eller har vi något mer vi vill tillägga där?
Emil Eriksson drog till med ett ace på hål 2 under runda 2, tror jag. Så det är väl värt att nämna, tycker jag. Det är väl det. Tack Falun för en otroligt fin genomförd tävling. Otroligt kul upplägg och fint att ha Fredrik på plats också. Surrade lite grann med honom liksom, kring både utmaningar och vad som låg till fördel för att liksom, ha det upplägget som NT har i år. Och det var uppskattat att han var på plats. Och i övrigt så det klubben hade gjort med banan var jättefint. Det var jättefint skick på hela Åsbo. Och Anton som fick vara någon stand-in TD, fast det inte var han som var TD på pappret, så gjorde han ett jäkligt bra jobb han också.
Ja, härligt. Kul att höra. Ja, men du, då knyter vi ihop en till Falun och så hoppar vi vidare då.
Hem till Sävar.
Ja, vi har spelat den första deltävlingen på Västerbottenstouren i Sävar i lördags och vi hade ett maffigt startfält på 137 startande utspritt över en drös med klasser. Vi ska gå igenom resultaten här alldeles strax, men innan dess så ska vi väl prata igenom tävlingen från mitt håll som TD. Jag tävlar ju inte själv eftersom jag var TD. Jag har testat det förr och det här med att vara TD och tävla samtidigt, det är inte riktigt min grej. Och så, utan jag har gjort det någon gång tidigare och det har inte känt att det har funkat alls faktiskt. Vad ska jag säga? Det var blåsigt. Soligt och fint, men blåsigt. Och det var ganska likt vädret vi hade i fjol också. Det var lite varmare i fjol. Men i år så var det ändå var väldigt många som spelade shorts första rundan. Även hela dagen var det många som spelade. Men gjorde det bra, om man ska säga.
Det såg väldigt kyligt ut när jag fick en bild på det. När du stod i skaljackan, mössa och eller keps kanske hade, och solbriller och huttra under tältet där.
Ja, ja, det var inte, det var många som kom fram till bara, men du, hur är du klädd egentligen? Så jag hade underställ och sen hade jag brallor på mig ner till, och sen upp till hade jag underställ, t-shirt, en fleece, och så hade jag en till fleece utanpå det, och så hade jag skaljackan. Och så hade jag stora fleecevantar på händerna. Och så på med luvorna över huvudet.
Och låter ju som vilken midsommarafton som helst.
Ja, precis. Nej, det gick jättebra. Alltså, det var inga som helst problem egentligen fram tills ja, men en god bit in i pool B:s första runda. Där framåt lunchtid 12. Snåret där. Då var det som att då hände det någonting. Vinden började öka på lite grann. Och det var lite så här, det kom lite moln som kom och gick sådär, och då var det lite sådär att jag kände att det var lite huttrigare. Sådär. Och sen var man hungrig också och sådär, så att det var, fick styra i sig lite käk, så det var det bättre. Men jag fick en hel del kommentarer och tyckte, folk tyckte att det klätt mig mycket, men sen när eftermiddagen kom så var det ganska, ja, du har nog klätt dig rätt bra ändå. Och så. Tävlingen som sådant, fantastiskt roligt. Det var inga gnäll och klagomål eller så. Jag hade väl varit lite optimistisk när jag hade satt 2,5 timme mellan starterna på polerna.
Var det tajt eller?
Ja, det var så att vi fick skjuta på starten på mellan första och andra rundan, mellan andra och tredje, och mellan tredje och fjärde fick vi knuffa på det lite grann.
Mm.
Jag trodde inte att vi skulle behöva göra det, men det vart så. Jag gjorde om till pool A's andra runda, så tog jag bort ett starthål och flyttade till ett annat med förhoppning om att det skulle flyta på lite bättre, och jag upplever att det gjorde det, men andra rundorna brukar jag av någon anledning ta lite längre tid ändå. Sen vart det särspel också, ska sägas, om placeringar, så det gjorde också att det tog lite längre tid att komma igång. Och så, det är en sån där sak som man inte tänker på när man gör polerna, att när det är andra rundan, att det ska liksom ja, men flyta på sådär. Men det blir särspel i och med att vi har placeringar, så blir det särspel, och då
ja. Och den chans, eller den risken är mycket större än när man har bara spela 2 runder också, att det blir ett särspel. För jag menar, det är ju så pass tajt ändå. Och på en bana som vi har i Sävar, är ju, där kan ju vad som helst hända.
Ja, precis. Så det vart särspel om några placeringar. Så ingen ko på isen, men ändå någonting som, ja, men jag har varit lite stressad över så här att, ja, men man vill ju ha snabba avgöranden och så där, så att det inte ska bli så mycket förskjutningar. Sådär, men i överlag så jag har bara liksom fått positiva kommentarer kring det. Folk är nöjda, kul att det är igång och sådär. Och jag har inte hört någonting heller sådär än. Vi har ju en enkät som ska gå ut här, så vi får väl se vad responsen blir på det.
Mm.
Och jag hoppas att folk verkligen tar tillfället i akt också att säga liksom vad ni tycker och vara konstruktiva liksom i det man vill lämna ifrån sig.
Ja, men det kan man säga redan nu. Alltså det här var skit. Det är ingen kritik. Det är bara ilska eller missnöje. Någonting konstruktivt som man kan göra någonting av. Gärna förslag på förändring. Det är väl det man vill åt som arrangör.
Ja, exakt.
Det är det som önskas.
Exakt så. Nej, men så att det är väl... men jätteroligt, alltså jag kände så här, ja, men för Robin Marxén, han erbjöd sig att vara assisterande TD och att vi skulle spela i olika pooler, jag och han då, så att jag skulle kunna vara med och tävla. Men jag kände så här, ja, det var ju snällt, men jag kände samtidigt, ja, men jag har ändå valt att ta på mig TD-rollen och så där, och då kände jag att, ja, men jag vill ändå vara TD fullt ut liksom och vara tillgänglig, för jag kommer ändå inte kunna slappna av.
Nej.
Riktigt fullt ut i alla fall, och då kände jag att nej, men då vill jag hellre vara fullt ut TD, än om det är min hemmabana sådär, så kände jag att nej, men jag tar gärna på mig den när jag är fullt, jag kommer att spela den här banan så mycket ändå, så att jag kände att ja, men jag kan vara TD fullt ut här och och så. Så att man får slappna av ordentligt mellan runderna, de som tävlar. För Robin tävlar ju. Så att, men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker banan var väldigt bra skick. Och så. Jag gick den på fredag kväll tillsammans med Robin och spelade oss runt där. Och banan var i kalasbra skick. De hade en arbetsdag på söndagen innan, drygt en vecka innan, vet jag. Och där de drog undan lite pinnar och annat stök och bök och krattade ordning och fixade ordning, satte ut OB-pinnar och sådana saker. Och det var ju kalasbra. Alltså banan verkligen superfin. Och väldigt, väldigt, väldigt roligt och vara där och vara en del av det. Och så stort tack till hela gänget kring från Sävar Disc Golfs håll som har jobbat med banan inför och liksom som håller den i bra skick hela tiden och så där. Så att, nej, jag tycker att det är en fröjd. Och jag tror den här banan kommer att kunna utvecklas. Jag vet att det finns planer på det också, det, som kommer kunna utveckla och göra den till en ännu bättre tävlingsbana. Så det ska bli enormt roligt att vara med på den resan. Resultatmässigt då, så kan vi väl börja. Vi börjar längst ner. Där vi har Mixed Junior 15, under 15. Och där har vi Valter Varg högst upp på pallen. Ett kast för 16 Klint på, och sen har vi ett litet hopp ner till Algot Källgården på tredje plats. Kul ändå att vi får till tre juniorer. Och det här är ju unga killar. Jag tror att de är de 11-12 års åldern allihopa.
Jättekul att det kryper ner i åldrarna.
Ja, precis. Sen har vi i Mixed Amateur 40. Så har vi högst upp på pallen har vi hemmaspelaren Peter Kassman. Som vinner ett kast för Robin Marksén och två kast för Kion Ljum. Och sen har vi i MA4 också en hemmaspelare i form av Svante Berglund som vinner ett kast för Douglas Olofsson på andra plats. Och sen har vi en Simon Eriksson på tredje plats. MA3 som var tillsammans med MPO våran största klass. Där har vi Isak Ersare som tar hem det. Två kast före Albin Åhman och tre kast före Gustav Ågren. Och Mattias Nordqvist som gjorde upp ett särspel där Gustav då knep hem tredje platsen och Mattias fyra. Och så på femte plats hittar vi Hugo Folin. Och de här större klasserna där var topp fem som fick priser ska tilläggas.
Sponsrad av Nordic Disc Golf.
Precis, som Nordic Disc Golf har sponsrat oss med. Sen har vi en hyfsat stor klass ändå med 24 startande Mixed Amateur 2, MA2 som den kallas. Tidigare Intermediate-klassen. Där har vi Per Holmlund Wiklund på första plats. Hela fyra kast före William Hamrin och sex kast före Peder Lundström på tredje plats. Sen hade vi ett särspel mellan David Wiklund och Viktor Enfjord där David tog hem det till slut. Så han vart fyra och Viktor blev femma. 10 startande i FPO, vilket är fantastiskt roligt.
Alltså det är ju värt en applåd.
Ja, det är helt klart värt en applåd från mig spontant här. Och där har vi högst upp på pallen Elin Tobiasson. Fyra kast före Pernilla Nylander och Noah Marklund som gjorde upp ett särspel om andra och tredje pris där. Och där vart det Pernilla som tog hem det i särspelet. Och sen har vi i MP50 där tar Magnus Sjöström för andra året i rad hem det och vinner hela sex kast för Andreas Säker på andra plats och Mats Enqvist på tredje plats.
Two-time Savar Open champion, alltså det är inte alla som kan stoltsera med det.
Nej, precis. Och sen har vi då i MPO där har vi högst upp på pallen en första gång segrare i en sanktionerad tävling, om jag förstått det rätt. Erik Eriksson för Umeå Disc Golf Club.
Otroligt välförtjänt.
Ja, han spelar bra. Han är ute och spelar en del i Sävar. Han spelar otroligt bra. Han vinner på totalt 11 under par. Sätter över två rundor. Och men det är riktigt bra jobbat. Han går minus 6, minus 5. vinner två kast före Tobias Oskarsson på andra plats och Nils Rittfeldt på tredje plats, Jon Sjöström på fjärde plats och Marcus Berglund på femte plats. Men som sagt, otroligt rolig tävling att hålla i, mycket folk på plats. Ja. Så att det är kul att touren är igång och nu har vi drygt en och en halv vecka tills deltävling 2 går av stapeln på Wasteland. Överklinten utanför Robertsfors. En härlig bana. Fantastiskt rolig bana tycker jag det är. Jag tycker att det
är, man blir glad när man ska spela Wasteland, även om det är lite birdie or die för att inte skada sig själv och sin rating för de som bryr sig om den. Men det ska bli sjukt kul att få komma dit och tävla. Jag ser fram emot det jättemycket. Jag ska köra beige shorts och marinblå överdel.
Ja,
så vet vi att jag inte kommer ha med toppstriden att göra i alla fall.
Ja, man vill ju gardera sig från den så att säga.
Ja, det är korrekt.
Nej, men där är det ju 114 spelare någonting anmälda nu. Och det är lite mer, det är som sagt en och en halv vecka tills den tävlingen har startat. Så innan anmäler ni som inte har gjort det, det finns inga ursäkter. Cykelfest eller ej, man åker dit och tävlar, det är inga konstigheter. Så. Så att med de orden tänker jag att vi stänger deltävling 1 på Västerbottenstoren. Vi kommer ju återkomma självklart kring den tävlingen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yes, jag tänker att jag fick lite inspiration när jag lyssnade på Tour Life här med Brody och Paul. När de pratade lite grann om OB, Hazard, användandet av de båda, Mandatory, DZ och så vidare och så vidare. Den var väldigt mycket inne på och fick inspel av Lisott som var med också. Där jag delar vissa åsikter kanske och vissa åsikter är inte alls så sugen på att hålla med om. Men jag tänker visst, jag vill höra lite grann Nicke vad du tycker kring det här. Och då vill jag att vi någonstans ska utgå med den inställningen att dåliga kast ska bestraffas, bra kast ska belönas. Och hur gör man det då så rättvist det går som bandesigner eller som regelsättare på en bana? Och liksom med tanke bakom vad gäller OB Hazard och så vidare. Om vi börjar med den, liksom, vad är den generella åsikt liksom, kring out of bounds och Hazard?
Det beror helt på, alltså bantyp styr ju det där extremt mycket för mig. Alltså vad är det för typ av miljö vi spelar i?
De är inne väldigt mycket på det här, att vi har inte, alltså discgolfen har inte de miljontals kronorna för att kunna liksom göra en discgolfbana helt enkelt. Alltså i golfen då har du bunkers, vatten, greens och ruff och så vidare. Och det är väldigt, de har medel till att göra den grejen. Vi kan inte bara flytta på träd en halv meter till höger för att det passar banan, utan ja, det går som inte att täcka. Vi hade behövt liksom göra en 3D bana och sen liksom försöka få upp den liksom icke virtuellt på något vis, vilket inte såklart går i dagsläget om man inte har jättemycket pengar, energi och tid och kunskap. Men liksom, vad tänker du kring miljö och sådär?
Nej, men alltså, för det första, jag vill ju att discgolf ska spelas på riktiga discgolfbanor, alltså etablerade discgolfbanor. Så pop-up-banor, det är inte riktigt min grej. Alltså, eller framförallt pop-up-banor på golfbanor.
Mm.
Ja, alltså, alltså nu spelas ju så här, för att förtydliga, många gånger så spelas ju discgolfen i den ruffiga delen eller på publikstråken när de spelar på discgolf. Alltså där det är träd och sådana saker, där väljer man att göra discgolfhål istället. Så fine, det är ju för att försöka göra det lite tuffare än att bara bomba på öppna golf fairways och göra greenerna till OB-områden och så, för att man inte ska vara och springa på dem i onödan. Med det sagt så tycker jag att det enda man vill komma åt med att ha de där på golfbanor i mångt och mycket, det handlar om att göra långa hål. Spelarna får max kasta väldigt mycket och så gör man OB för att göra det ännu svårare. Så jag gillar inte det tänket, för då krystar man fram saker för att göra det svårt bara för att man har en dålig eller ett dåligt område att vara på. Jag tycker ju att man, alltså, det är därför, alltså, det är OB på Maple Hill, men jag gillar Maple Hill för att det är en riktig discgolfbana.
Men det tilltalar ju dig liksom visuellt och så. Om vi släpper liksom bandesignen och bara liksom tänker, ja, men OB Hazard, vad är fördelen och nackdelen med de vardera?
Ja.
Och ge en ett exempel om du har något liksom där du har ett bra OB eller ett dåligt OB och sådär.
Nej, men vattendrag till exempel.
Ja.
Där de är i spel. Ja, men det är ju självklart att de är OB. Och det är ett bra OB om man tycker att, beroende på hur det är designat då.
Mm.
Men det är ändå ett bra OB.
Och ja, men du kan inte ha Hazard i vatten. Det går
nej,
inte,
alltså. Du kan inte ha Hazard i vatten. Liksom. Så det är ett bra OB. Hazard tycker att man kan användas utav där man... För att ta ett exempel så tycker jag till exempel hål 18 på Umeå Disc Golf Clubs bana Mariehemsängarna.
Mm.
Till exempel. Där skulle man kunna göra Hazard liksom, ja, men hela vägen fram till korg från 10. Kanske inte, eller man kan göra en smal tilltänkt fairway som kanske är 15 meter bred från diket som är OB och neråt.
Och så köra OB på högersidan och Hazard på vänstersidan.
Tack. Och så sen gör man, ja, men man gör det lite större framme vid green. Man kanske gör en cirkel som är, ja, men i en radie på, vet ni, 25 meter från korgen eller någonting. Mm. Så som täcker liksom, där är du inbound, sen blir det Hazard utanför det till exempel. En sån gång kan jag tycka att, ja, men det är en bra förändring och ett bra nyttjande av Hazard, för att det är du kan som inte göra någonting med det hålet för att göra det svårare när man har det att jobba med som vi har. För jag menar, vi har kolonilotter på andra sidan diket.
Mm.
Och längs med diket så har vi jättemycket träd. Vi kan inte göra så mycket där. Jag vet att du och jag pratade, eller framförallt jag pratade om att man skulle flytta korgen och stöka om och göra om lite saker där. Och kanske göra till en par fyra eller sådär. Men då börjar vi prata. Ja, men då måste man kanske ha ett mando, eller man måste ha, annars blir det för lätt, för då spelar man bara så här. Eller ja, så. Så att det är ett tydligt exempel på ett hål där jag tycker att där skulle man kunna ha Hazard till exempel. Och att det skulle vara bra för att göra hålet tuffare. Sen säger jag att inte folk ju bara kastar som vanligt och göra sina birdies och gå därifrån. Det är det jag säger, men man skulle kunna göra det betydligt tuffare genom att göra Hazard där.
För tidigare har du haft en dropzone där också. Vilket tack och lov är borttaget just nu. Vad tyckte du om det? Det vill säga, kastade man OB på höger sidan, då fick man gå direkt till dropzone.
Ja, det beror lite grann på. Du kan ju tjäna 60 meter på att kasta tidigt OB, till exempel.
Precis, det här menar. Här kommer ju liksom, gör du ett okej kast som rullar OB nerför slänten på högersidan vid korg, så straffas du genom att ha en 16 meters putt från Robson. Mm. Medan om du istället känkar en drive och tappar ut den tidigt eller sent, beroende på om du är vänster eller högerhänt, så får du liksom avancera 70 meter för att belönas med en 16 meters putt för par. Istället för att du ska ha press på dig och göra ett inspel för att kunna ta din bogey.
Mm. Jo, så är det. Och det här är ju dock, så måste jag säga, liksom så här, man får ju väga. Jag är inget fan av drop zones. Det är jag verkligen inte.
Och
jag,
det är speed of play exakt, i så fall. Som
ja, men jag, jag förstår hur. Jag förstår, man måste liksom hålla flera tankar i luften samtidigt. Det jag menar är också med att just det här med att du får gå till drop zone om du skippar ut vid korgen, så är det någon som säger, ja men det är lite risk and reward. Alltså förstå mig rätt i det. Alltså,
jo, men det var därför jag sa ett okej kast och inte ett bra kast.
Ja, men sen är det väl, alltså jag tycker liksom, men är det OB, är det OB. Och då får man ju fundera kring hur tight in på korgen ska man ha en OB-linje?
Inte som på håll 9 på oss på i alla fall. En meter och 83 centimeter till bakom korg. Där gick OB-linjen. Toppen.
Ja. Jag är sådär, jag gillar ju inte att man sågar av cirkeln ens.
Nej.
Jag tycker att cirkeln ska vara inbounds alltid.
Det får ju också bero på proportionerna på hålet. Alltså är hålet 42 meter, ja men då kanske du kan.
Ja, då kan man ta. Men jag tycker inte att ett hål på 42 meter ska inte vara med på en tävling med såna.
Nej.
Krav heller. Alltså du ska inte sätta dig i den. Man ska inte sätta sig i den sitsen att man måste ha såna tajta öar kring korgen. Nej. Heller. Alltså förstår du vad jag tänker?
Absolut.
Men sen.
Du har ju också, får jag lägga till en sak här. Vi var inne lite grann på det, så att det här är ju en form av regel du kan sätta på OB, bortsett från vanliga OB-regler. Du har ju också någonting som heter stroke and distance. Vad du får åsikter där?
Ja, vi kanske ska först börja förklara lite grann vad stroke and distance är för någonting.
Det får du jättegärna göra.
Du kastar den på mig alltså. Ja, men stroke and distance är väl så att du får kasta tills du landar safe. Men du får inga OB, alltså du får inga prickkast.
Precis, typ hål 17 på USDGC va? Är väl stroke and distance. Eller ja, har det varit i alla fall.
Ja, det har ju varit det tidigare. Nu har de väl gjort om det där. De har haft så många konstiga olika regler där. Alltså, men i alla fall, låt säga så här. Jag målar upp ett hål för er i huvudet. Vi har ett hål som är 60 meter långt. Vi har en ö som är cirkeln. Reglerna på hålet är stroke and distance. Det vill säga att du måste landa safe. Landar du inte safe får du fortsätta kasta tills du landar safe. Men du får inga pliktkast. Så att säga. Så du kan ändå klara paret trots att du har drivat två gånger.
Mm.
Det är grovt förklarat vad det där är för någonting. Den regeln. Nej, jag gillar den inte. För jag tycker inte att det ska vara.
Fast är den inte rättvis då?
Ja, men ja, jag tycker egentligen så här. Kastar du OB första gången, okej, okay, reti. Kastar du OB andra gången, då får du gå ner och kasta därifrån den skar OB-linjen.
Mm.
Alternativt en drop zone om det finns. Alltså, man kan ju krångla till det hur mycket som helst.
Fast där är det också så. Varför ska du få gå fram när du gjort ett dumt beslut? Men, som jag till exempel i helgen, jag väljer att dra en roller. Får liksom komma och försöka ta mig till green. Hade det varit stroke and distance där, då hade jag fått zona mer för mitt kast. För då hade jag behövt göra samma kast igen, men jag hade behövt ta mig safe över en hazardyta och innanför OB-linjerna. Nu klarar jag mig. Nu får jag gå fram och ställa mig där den skar OB-linjen med ett pliktkast. Men ja, och jag har en putt. Alltså det blir, där blir det ju jämnt ut. Men hade du haft stroke and distance, då hade det satt ännu mera press på mig att faktiskt sätta det in spelet. Alternativt spela fram till linjen och ta ett extra kast till.
Jo,
men det har också nerver här.
Jo, men det blir ju till slut helt orimligt om du står där och så tar du en 19 på ett hål.
Ja, fast du kan ju kasta fram. Det finns ju en möjlighet här. Du har, där hade jag möjligheten att pitcha fram 50 meter så nära hazardlinjen som möjligt för att ha ett enklare inspel. Det hade jag kunnat valt att göra från början för att ta ett enklare par.
Jo,
istället för
absolut.
Att vara en idiot.
Men jag tror samtidigt så är det liksom så här att jag tycker att det där är en otroligt fin avvägning man måste göra när man börjar anamma den regeln.
Mm. Men det var också en sån grej som fick mig att öppna upp ögonen som jag tänkte på redan i helgen. Att jag var väldigt så här fundersam, okej, men vad tänker man med hazard här? Liksom, varför har man det här? Är det bara för att sitta grillar i huvudet eller liksom, vad är det? Men det är ju precis den här grejen jag vill åt, att du har en green som var tillräckligt stor, den var säkert 20 meter lång och så var den 15 meter bred, give or take. Och innan där har du en hazardyta som är safe och till vänster och höger har du OB.
Mm.
Det vill säga att det blir som ett öhål, men känkar du eller sågar av ett inspel eller någonting, eller gör det kort och inte bedömer vinden rätt till exempel, att du bara får ett tryck ner på disken, då blir du bestraffad med ett extra kast. För att du har tagit ett, fel beslut. Två, du har gjort fel typ av kast. Tre, eller du har gjort ett dåligt kast. Och det tycker jag är helt rätt. Men där belönas det också med att du faktiskt får gå fram till ditt nästa kast, fast med plikt. Hade det istället varit så att det var vanliga OB-regler och att det var OB där hazarden var. Visst, jag hade fått avancera lite grann. Men med ett pliktkast så hade jag haft ett ytterligare längre kast. Så där blir det en avvägning lite grann. Liksom, det blir ett mellanting på det här med stroke and distance och med vanliga OB-regler.
Ja, men som sagt, jag måste säga att det är lite grann så också beroende på startfält.
Ja, men om vi pratar nivå nu, alltså högre nivå, vi behöver inte prata.
Pratar vi liksom elit så...
Vi pratar svensk topp.
Ja, jag kan tycka att fine, man kan ha det, man kan ställa de kraven på spelarna. Men jag tycker det fortfarande att man ska ha en väldigt god anledning till att anamma den regeln.
Mm.
Alltså det ska finnas någon liksom bra tanke med varför har man varit den här regeln på det här håret. Det ska liksom inte vara bara för att man känner, ja men jag fick feeling och ville ha det så. Alltså det ska finnas goda skäl till den regeln. Det är samma sak med Mandon också.
Ska vi hoppa till Mandon?
OB och sådana saker. Så nej, man ska ha goda skäl till varför. Det är därför jag menar att jag vill att discgolf ska spelas på liksom discgolfbanor, tänkta discgolfbanor och inte nå hittepå golfbanor.
Nej. Samtidigt så det är vad det är. Vi måste anpassa regler. Vi måste göra det svårare för att annars så blir det inte kul att titta på heller.
Nej, men alltså du förstår ju vad jag menar. Alltså, en öppen discgolfbana eller en öppen golfbana för diskar och där vi har ju några praktexempel på idioti när man får, de gör så dåliga tior så att spelarna får springa bredvid och helt plötsligt har du en T-pad som är
jo, men nu försvinner vi från ämnet. Om vi håller oss tillbaka till det här med OB och hazard istället.
Ja, men jag vill fortfarande, poängen är fortfarande att man behöver inte ha så mycket OB och hazard om man bygger banorna bra och rätt från början. Det är dit jag vill komma.
Det är ju jobbigt för Fagervik att liksom ställa sig och plantera en hel granskog och vänta 25 000 år på att den ska växa upp innan man anlägger banan. Det är orimligt.
Jo, så är det ju.
De har fyra absolut. Träd och vind att jobba med. Liksom.
Ja, men vinden är ju nog att jobba med.
Jo.
Det är ju... nej, men alltså... Jag är väl inget fan av att man lägger en discgolfbana vid havet heller. Så. Men det är en annan sak.
Kan vi hoppa till mandatorn då?
Det kan vi göra.
Varför ska mandatorn användas?
Man ska använda mandatory när det är för att skydda någonting. Mm. Aldrig annars.
Tack. Det här är ju tydligen väldigt olika från land till land. Jag fick uppfattningen att USA där används mandatorn för att göra någonting svårare. I mina ögon är det precis som du säger att det ska få skydda någonting, annars så fyller det ingen funktion. Vilket det finns flera exempel på från helgens NT på Åsbo. Det finns mandatorn som är bra. Hål 16 är ett jättebra exempel där mandatorn krävs för att du inte ska få någon snilleblixt och ta en hyzer ut över E16. Det är en dogleg höger på trea på 116 meter. Och du behöver passera till vänster om mandopilen. Medan det på hål 14, då finns det ett tee som ligger mitt i skogen. Du har en lucka på 4 meter du ska träffa som är 10-15 meter framför tee. Och sen är det ett öhål med hazard. Där sitter ett mando på ett träd till vänster. Det finns en liten lucka till vänster om det här trädet som inte ens är en disk bred. Men det sitter en mandopil där. Det är bara någon stackars unge som har snickrat den här på slöjden som har lagt ner tid och energi helt i onödan. Det fyller ingen funktion alls.
Nej, men det där är ju en sån här klassisk, bara varför? Fanns det någonting där någon gång i tiden att det gick att kasta där, eller är det bara liksom en gammal synd som inte är kvar?
Nej, det är ny, hålet, alltså tidplaceringen är ett halvår gammal. Så den är tillkommen efter det. Men i tillägg till det här då, då har man alltså 15 meter framför 10 kanske. En liten grön konstgräsplatta som är en gånger en meter. Och kalla det för drop zone. Och det är inte ens platt där du ska stå. Det är här det kommer in. Det ska inte vara ett mando där. Från första början. Alltså det fyller ingen funktion. Och den här DZ-tan, den är så dålig så det finns inte. Den fyller inte heller någon funktion. För du måste stå där med en fot på den här lilla plattan. Och kasta ditt tredje kast. Stillastående. När man hade kunnat göra det mycket enkelt. Om du nu måste ha ett mando där och det är någon ynka liten människa som, om det ens är möjligt, hade gått förbi på den vänstra sidan om det är trät. Ja, men kasta igen från tid då. Det här är så att det är det sämsta i världshistorien. Varför finns det ens där? Det syns ju inte ens i mossan.
Mm.
Det är ett jättebra exempel på ett skitdåligt DZ. Det är så att han på mandon, ta bort det. Det behövs inte. Inte någonstans. Jag tycker så här. Alltså på majoriteten av alla banor med mandon jag har spelat kan du göra ditt nästa kast från din föregående lie. När du har missat ett mando.
Mm.
Du får plikt som bestraffning. Och du bestraffas även för, det blir dubbelbestraffning, jag vet det. Eller ja, bestraffning gånger 1,5 kanske. Men du får också en knäpp på näsan för att du har tagit ett dåligt beslut, eventuellt.
Mm.
Ja. Du har ju det valet såklart, redan.
Ja,
så jag förstår inte varför man inte utnyttjar det.
Verkligen. Nej, men jag tycker att, alltså, jag tycker ju att mandon ska ju vara till, som jag sa, ska vara till för att skydda någonting. Det ska finnas en orsak till mandot. Det som du beskrev där, att man inte ska kasta ut över en väg, klockrent, det tycker jag är riktigt bra. Det är liksom ett bra mando.
Mm.
Sen vet jag inte hur de har varit att lösa det, om de har varit att lösa det med drop zone eller inte.
Jo, det var ju det jag sa.
Och då får det väl vara så liksom. Men jag tycker ju att det är, alltså ett mando, för det första så är jag är lite så här, jag må kanske vara fyrkantig och gammal och grå och tråkig, men jag tycker så här, ett mando, för mig är det inte en flaggstång, lyxstolpe eller en tall som är 50 år gammal.
Nej.
Då behöver det inte vara ett mando. Alltså förstår du? För jag tycker att man ska kunna urskilja vart har disken passerat någonstans på det här mandot.
Mm.
Typ en gran, det är inget bra mando. En björk är inte heller ett bra mando.
Inte en gemensam stam som går ut i tre olika ja,
nej, stammar. Alltså mandot, jag fattar poängen med mandot. Om vi tar nu det som vi pratar om, jag tror vi tänker på bägge två, hål 14 på ängarna i Umeå.
Mm.
Där sitter ett mando 115 meter från 10 ish, kanske 110. Och det är ett öppet hål, öppet och fint liksom. Och där är det satt ett mando. Det är en jättestor björk. Du har ingen aning om att se vilken sida om trädet disken far från 10
om du går in högt.
I lövverket.
Nej.
Om du går in högt i lövverket. Det är knappt att du kan se om den går in vid backen heller.
Nej.
Väldigt svårt att se. Och där är det ju ändå på något sätt en förmånligt placerad drop zone för det där.
Ja, gud ja.
Och där är väl sådana där, jag fattar att man, hade det varit en stor tall det där, då hade jag köpt det mer. Men ett sånt träd, som den typen av träd som där grenarna är, börjar en meter ovanför backen liksom, och sen delar hela stammen på sig flera olika delar. Nej, det är ett dåligt mando.
Och där kan man också vara så här, som jag sa innan, då tycker jag att man ska kasta sitt tredje kast från föregående laj. Samtidigt är det här, där blir du ju extra bestraffad för att det är ett väldigt långt kast. Och du kanske inte, alltså, där vill man ju inte medvetet heller ta den vägen.
Du vill, det är alltså, ju mer, alltså, det är lite så här dåligt diskval och vind som kan påverka den. Ska man bli bestraffad för man har varit en disk som kanske var lite för stabil för dagen, om den högerhänt backhand kastade till exempel? Ja, kanske ska du det. Och samtidigt tycker jag så här, det är väldigt, jag tycker att det är anmärkningsvärt många som man, eller det är anmärkningsvärt många gånger jag har varit med om att man har haft diskussioner kring, missade jag mandat eller inte beroende på vart man ligger och sådana saker. Och jag, det är inte lite man har att träffa på där heller.
Nej.
Man har ganska mycket att träffa på.
Och jag köper inte att det är en säkerhetsfråga på just det hålet heller, för att korgen du vill, eller greenen du vill skydda, den är för långt ifrån för att du ska kunna vilja gå över den med vilje.
Ja, och det spelar ingen roll. Du får ju ha hur många mandon du vill. Det kommer inte att skydda någon från en disk som passerar igenom. Då skriker man four. Alltså, förstår du? Det är därför jag tycker att du ska inte lockas att spela den vägen. Och spela den vägen med det hålet är inte till någon fördel alls. Så därför tycker jag att det är ett tveksamt mando. Och fyller väldigt liten funktion.
Om vi lämnar lite grann det här med mandon då bara. Och liksom, vi är överens där. Det finns inget så mycket att prata om. Det är för mycket mando som styr spelet på ett onödigt sätt. Det är väl det vi kan summera det som.
Mm.
Men däremot det med dropzones. När är det bra och när är det dåligt?
Oj. Ja. Finns det bra dropzones?
Jag bara lyfta en grej som Lisotte sa i videon. Han tyckte att man kunde spela. Han ville ta bort alla dropzones som har med mandator att göra. Det kan jag köpa. Men han tyckte också att man kunde utnyttja det här på ett sätt genom att med vilje, alltså att man spelar från nästa laj. Har du missat ett mando, då spelar man från nästa laj med en plikt, alltså där den ligger, precis som en hazard, fast att du har missat mandatoriet, och att man då får avväga själv risk, alltså att du liksom spelar mot en kort, du ska runda ett träd men du väljer att gå på fel sida med flit för att lättare ta dig till green och ha en enkel parputt, eller chansa för birdien att gå på rätt sida. Det är idioti i och med att vi vill här i podden att mandatoriet ska användas för att skydda, alltså kringliggande.
Mm. Jo, men där är ju ett tydligt exempel på att han har spelat alldeles för mycket banor där man har hittat på mandon som inte är till för att skydda, bara till för att göra det svårare.
Hade man haft den regeln på hål nummer ett på Åsbo till exempel, har ni inte, vet ni inte hål nummer ett på Åsbo, gå in och kolla på West Coast Media, DG Media idag, de slängde ut front nine idag från första rundan. Då sitter det på en lyxstolpe på höger för att ha en gångväg som går liksom parallellt med hål ett. Ja, men om jag med flit väljer att gå en heisebomb där för att skapa mig en lättare parputt, det hade jag hade gjort det alla dagar i veckan.
Mm.
För jag kan inte träffa på rätt sida om det jävla mandot. Det är helt omöjligt. Då,
ja.
Jag tar ju den liksom. Det är fortfarande ett svårt kast, men det är lättare än att försöka snirkla sig fram mellan trän och löv och på rätt sida mandon och satan första kastet och folk som tittar och nervositet. Absolut att jag klubbar upp och liksom drar en överstabil hajser liksom.
Ja, nej men alltså så här, jag tycker väl att det är sunt att man, alltså Jag fattar hans tanke, men jag tycker att det är ett tydligt tecken på att han spelar för mycket banor med Mandon som är hittepå och inte är till för att skydda, bara att göra det svårare. Mm. Och jag är som sagt, väljer man att designa en bana där man vill göra så, ja men stå för det då, men ta även att det kan kritiseras kring det, att vad fyller det för funktion? Ja men det är för att göra det svårare. Ja men hålet är svårt nog som det är. Man vill inte, det finns
en annan. Eller så är det inte det, och då behöver du hitta på en ny design.
Ja, så kan det också vara. Men liksom så här, då måste man hitta, och det är klart att man själv har gått och spelat. Jag har spelat här Sävar så mycket och tänkt att ska man gjort så här och här? Och så kommer jag på mig själv och bara, nej, för du hatar Mandon själv. Mandon är en easy way out. Så är det.
Mm.
Det är ett enkelt sätt att göra en förändring för att snabbt få till en quick fix på någonting som är kanske för enkelt.
En svag tröst i dålig fantasi.
Ja, exakt så är det. Det är samma sak som man tänker att man vill gå ner i vikt och man tänker att jag slutar äta bara. Ja, du kanske går ner 10 kilo, men du kommer ju inte vara i ordning som människa ändå. Men du fick en quick fix, och sen när du började äta igen och kände att jo, men det gick ju bra där, så slutar du träna och så går upp alla de där kilorna igen. Kan allt om det där. Det finns ingen quick fix. Du måste vara ihållande och man måste göra saker på rätt sätt och utvärdera ordentligt. Det är därför vi även har pratat om det här med att när man designar banor, bygger banor, att man kan inte börja plöja ner träd kors och tvärs hur som helst. Man måste låta banor sätta sig lite grann innan man säger men det där, vi kan inte ha kvar de här träden för de förstör alldeles för mycket. De är verkligen i väg. Ja, men då kan man ta bort dem. För det kommer att göra att det blir ett bättre hål till exempel.
Mm.
Ja, men då har man ändå utvärderat det kanske efter 1 eller 2 år. Men så att bara börja tokplöja ner bara för att snabbt få till och få det drömhålet direkt man tänker sig att det ska vara så himla harmoniskt hela tiden. Det ska man inte göra. Det är jag emot.
Grymt.
Men tillbaka till drop zones, vara eller icke vara. Jag tycker väl att har man rena, jag är inget fan av öhål. Har man öhål så tycker jag väl att man kan få nyttja dropzonen. Det här, nu kommer jag in på det själv också. Du ser vilken quick fix tänk man har.
Jag tycker inte det.
Ja men så här, kör stroke and distance där då. Och sen när du missar en gång, eller liksom missar du 2 gånger, då får du gå till dropzone.
Ja, eller avancera. Ha fler dropzones då.
Ja, men alltså fattar du vilken reptilhjärna man har.
Mm. Men också så här, hade det inte varit så på vilket öhål som helst, du kastar, missar och så går du till dropzone, gör det tredje kast och så pitchar du i en enkel 4. Det är väl snällt på många gånger. Och det är elakt många gånger också.
Ja, men för
har du en liten ö, varför då belönas med att en liten ö på ett längre kast, varför då belönas man får gå fram till dropzone när du gjort ett dåligt kast? Alltså jag kan inte köpa den grejen. Du ska bestraffas när du har kastat dåligt.
Mm.
Du ska inte få belönas med att gå fram och ha en 12 meters putt för par.
Ja.
När någon som har träffat ön och gjort ett bra kast ligger på 11,5 meter kanske.
Jag tror att det är hål 12 eller 13 på Alviken. 12 tror jag. Där är det ett väldigt kort hål utför med en ö. Där var det, när det var SM där, så var det drop zone bredvid ön. Alltså det var kanske 8 meter till korg eller någonting. Missar ön, gick till drop zone. Där har de gjort om nu, så nu är det ingen drop zone längre. Nu är det hazard runt hela ön.
Ja, tack för det. För vet du, det hade jag älskat. Att man gjorde så på fler öhål. Där det inte är vatten omkring. Det är svårt att ha det på hål 16 på Emporia.
Ja.
Där kan du inte ha hazard liksom. Men du har fortfarande en drop zone som kanske inte är den lättaste.
Mm.
Du har också hjälp bak till.
Ja, nej.
Med hjälp av en vägg. Men liksom att Nej. Jag kommer komma fram till det. Alltså antingen jobbar man stroke and distance eller så jobbar vi mer hazard.
Ja, men jag...
Spela från där disken ligger, men har du gjort ett dåligt kast då får du sota för det och ta ett blikt.
Ja, om man då...
In med mer hazard. Linjer ska in. Men det ska inte vara OB, det ska vara hazard.
Ja, hazard. För du, alltså, rent kast här. Men det blir lite så här. Vad är det som skiljer det från Lissotts tanke då med Mando miss? Du får ditt blickkast.
Ja, det är ingenting egentligen. Förutom att vi pratar mandatory och det ska vara någonting som skyddar, alltså någonting som skyddar allmänheten. Du ska inte aktivt göra ett val att gå på fel sida.
Nej, men förstår du jag tänker att har du hazard så kan du ju bomba på ordentligt och komma till kanske en jättebra lie, men som är hazard.
Ja, men återigen, då är det risken du får ta. Du är medveten om att du får ha ett penalty stroke, men du kan också välja att spela safe inom situationstecken.
Mm. Ja. Det kräver sin tankeverksamhet när man ska bestämma sig för vad man ska ha och inte.
Och så här, var inte rädd att prova olika. Men kör någon månad med en regel och så byter vi nästa månad. Alltså det är ingenting som säger att man inte kan göra det.
Mm, nej.
Och liksom kom fram till det här själva. Alltså, har ni en bana som ni själv håller på att designa eller ett hål? Ja, men spela den själv med olika regler. Se, okej, men vad utmanar dig mest? Eller vad upplever du? Liksom, blir du belönad av ett bra kast? Blir du straffad av ett dåligt kast? Jag är ingen barndesigner. Jag kan bara sitta här och liksom spyga alla och säga vad jag tycker. Och vad jag tror, och där vill jag vara hård både mot mig själv och mot andra som får det för enkelt efter att ha gjort ett dåligt kast på den nivån där vi alla vill vara och tävla.
Mm. Ja.
Men sen om det är facit eller inte, det tror jag absolut inte. Utan att vi har ju utmaningar med det, och det är därför det finns många olika lösningar på det också.
Mm.
Som du är inne på, liksom att det kan vara en quick fix med mandatorer och DZ. Ja, men på vissa ställen kanske det krävs för att det finns inte möjlighet att lösa det på annat sätt av olika anledningar. Men i en optimal värld i en tävling, på en tävlingsbana där vi vill liksom ha ut det bästa av de bästa spelarna och sätta lite krav och press på de bästa spelarna.
Mm.
Där behöver vi optimera.
Ja, vi behöver optimera, men som jag var inne på tidigare, vi måste spela mer på riktiga discgolfbanor.
Mm.
Där står jag fast vid.
Och det är inte ett elljusspår, eller det är mitt i skogen där man inte ens kan ta sats när man ska kasta.
Nej, men alltså, det är därför jag gillar Serpent Hill till exempel.
Världens bästa bana i Sverige.
Av den anledningen. Det är liksom byggt en riktig discgolfbana. Där är det liksom så här, bra kast får du belöning av, dåliga kast, naturlig ruff, tufft och svårt, liksom inte en massa onödig OB och mando och grejer sådär.
Nej, där hade de ju kunnat sätta ett mando på hål 15 till exempel, långa par femman som går ner till höger sen på den yttersta tallen på höger sidan bara för att man ska gå runt, men vet du vad, gamblar man och så drar man ett magiskt kast rakt genom skogen, då får man belöningen för det också. Precis som det ska vara.
Mm. Ja. Ja, men precis. Då är det så. Och jag... Nej. Därför är, och terminalen är likadant.
Mm.
Också en fantastisk anläggning. Och så. Jag får samma vibbar, för jag har inte besökt Ale, men det är på bucketlisten för i år. Ta sig dit. Och det är samma sak där också, att man får känslan av att det har varit bra idéer, inte en massa hittepå grejer, utan det är liksom bra rakt igenom, och det är så det ska vara. Och jag fattar att, jag tycker väl att det här har lyssnat, jag har inte lyssnat på det själv, men jag håller med om att det är ju ett hittepå att kunna göra så. Men däremot så tycker jag att Lisotta har varit inne på mycket bra saker också, att det här med att, men vi måste göra banorna mer tekniskt svåra. Det ska inte bara vara bomba långt på öppna banor. Vi måste bli tvingade att använda mer midrange och mer putters också. För man kan göra så otroligt häftiga kast med en midrange och en putter också. forma
raka.
Kast. Ja, men kast, alltså man kan forma kast på olika sätt och sådär. Och dit måste vi betydligt mer också. Det håller jag med om till 100%. Just för att det måste man måste utmana liksom de bästa spelarna på ett annat sätt. Men vi ska inte dra några paralleller mellan världseliten och tävlingen här i Sävar. Men det är många som tycker att ja, men det är för mycket enkla hål här i Sävar. Ja, men den landar ändå på 9,35 på par-ratingen över helgen. Liksom. Och sett i den banan är, om den är nu så himla enkel, då kanske ratingen skulle vara nere på 9,10 eller 9,15. Om den är så enkel som folk pratar om. Men den är ju inte det, uppenbarligen.
Men är inte det också, är inte Sävar ett ganska bra exempel på banan där duktiga spelare belönas för att de kan träffa linjer och sämre spelare som inte är lika erfarna och tränat lika mycket inte kan det. Det vill säga att lågt ratade spelare inte spelar på hög rating, men högre ratade spelare spelar på en högre rating. Det är en rättvis bana på det sättet.
Den är rättvis på det sättet. Träffar du dina linjer så kommer du att klara av det galant och kunna gå ett bra och många kast under par. Mm. Liksom. Nu pratar jag med Erik lite grann och sådär. Ja, han liksom... Ja, men kastningen var okej, men puttningen var on fire, sa han.
Den
var
den alltid för honom.
Den var riktigt bra, sa han. Och då blir det så här, ja, då fattar jag att liksom, du kastar okej, men puttningen är riktigt, riktigt bra. Så där. Och det kommer långt på en tekniskt svår bana. Mm. Så där. Och sen som sagt, utveckla banorna, men utveckla dem på rätt sätt. Ha en tanke med vad man gör. Och... inte hugga ner för mycket träd tidigt. Plantera gärna träd också. För den är den. Ping Fagervik.
Ja, det känns väl så bra att avsluta på. Är det så att ni lyssnare har åsikter och tankar och idéer om det här, så delar gärna oss dem på våran Instagram. Där heter vi Kedja Ut. Vi läser allting ni skriver och återkopplar på det mesta som vi tycker är intressant.
Du, jag tänkte
vi inte missar någonting.
Jag tänkte på en sak här kring det här med som vi har pratat om. Nu pratar vi om hål 18 på ängarna lite grann. Vi kanske kan ta med en bild från Kaddeboken i vårt inlägg kring det här avsnittet.
Ja, kan försöka läsa det.
Och då... nu när ni har lyssnat på det här redan så då har ni förstått det. Men det kan vara bra att ta med. Gött snack! Tycker jag. Tycker du
tycker
inte?
Jag också. Ska vi köra Portland lite snabbt eller? Ja, men, ta det tillbaka på amerikansk mark.
Vi behöver inte köra så snabbt. Vi kan gå igenom lite grann av vad det saker. Det var länge sedan vi släppte något. Lite längre
avsnitt som var över timmen. Ja. Det här blir ett poddavsnitt utan dess lik, Nicke. Mitt internet kommer inte klara av att ladda upp mitt spår till dig.
Oj, oj, oj. Vilken tid det kommer att ta. Nej, men så här då. Ta det tillbaks, vilket känns fantastiskt roligt. Paige Pierce, som har nu skrapat ihop någon seger här, är med också. Vi har många namnkunniga med. On Scoggin som har varit stekheter med. Katrina Allen, Sarah Hockum, Kat Merch som nu vann senast är med. Holden Hanley, Michiganen, det är hela konkarongen här av bra spelare i FPO-fältet är med och kör, vilket är såklart superroligt. Och sen gillar jag det här smeknamnet Carolina Reaper Halstead. Det gillar man ändå.
Lite hybris man har då.
Det kan man väl tycka. Och sen då i MPO så har vi ju liksom ett gossigt startfält med Eagle, Calvin, Gannon, Ricky, Kyle Klein, Lisotte, Barella, Isaac Robinson. Ja, det är gossiga killar som är. Linus Karlsson är med. Ja.
Det är gossiga killar som är med. Ja.
Ja, men gött. Max såklart på plats också. Så blir kul. Du, på tal om Ricky, jag har ju jobbat...
Men Limpan då?
Vem sa du?
Linus.
Ja, han är med. Han har jag nämnt.
Ja, du sa han. Jag
missade. Ja. Jo, Linus är med. Vad skulle jag säga? Jo, på tal om Ricky. Jag har sett lite grann från Cascade Challenge. i helgen. Jag har sett finalrundan, ska jag säga. Och nice. Jesus var bra han var. Otroligt kul att se. Och sen ett nytt namn för mig som ploppade upp i helgen som har spelat fantastiskt fin discgolf. Evan Scott. Discgolf-sponsrad kille. Jag var tvungen att gå in och kolla. Han har ju ett relativt lågt PDGA-nummer ändå, så han har hållit på ett tag. Men otroligt grym puttare alltså. Mycket fina långputtar satt han. Och fin teknik. Jag gillar ju sånt. Det gör väl alla, men...
Det gör du.
Och så. Sen får vi väl se då vad som händer. Paul Macbeth ska ju till Europa och kastas. Jag vet inte om han...
Det går Estonian Open går av stoppen på fredag också, så att han är där.
Han är där. Ja, du ser. Så att det blir fullt ös för honom här i Europa. Det var väl 6 tävlingar han ska göra här innan han ska åka tillbaka till USA igen. Så att och då undrar man ju, Portland Open, vilken tid på dygnet snackar vi att vi får se discgolfen här i Europa? Är det fortfarande West Coast Swing eller?
Det känns... ligger Portland?
Ja, vars ligger Portland?
Glendover. Vi ska se här. Jag tar upp den här. Nej, jag vet inte.
Ja, det är ju... Det är ju tufft alltså. Ja, hur ska jag ta mig till den här platsen?
Klockan är 12:30 där just nu, så att det är sena nätter, långa dagar.
12:30, ja det är ju 9 timmar då.
Ja.
Varför är de så långt västerut för? Ja, de är ju Oregon, de är ju nordvästra USA. Seattle, delstaten. Ja, vilken delstat är de? Är de i Washington eller Oregon? De är ju på gränsen. Ja, de är i Oregon. Men det är ju nästan Washington State. Ja, de är långt, långt borta. Tyvärr. Men, men. Det är väl bara att gilla läget då. Vill man se någon discgolf får man väl hålla ut och vara uppe länge. Tänker jag.
Ja, men vi får se. Det blir säkert jättebra där.
Ja, FPO-fältet startar ju i vettetid, så de kan man kika lite grann på i alla fall. Ja, men vi knyter väl ihop säcken där då, tänker jag, eller?
Men jag tänker väl ändå att det blir bra. Heja Tatar, heja Linus och heja Max.
Ja.
Det är väl det. Vi får säga.
Vi har att säga, exakt. Sen, det här har inte jag berättat för dig, Tommy, så det här blir en nyhet för dig.
Vadå?
Vi hade ju ingen kedja ut special doubles förra året. Det rann ut i sanden av någon anledning. Men den tävlingen gör comeback under 2023. Och återkommer med mera info när tillfälle ges.
Nice, det ser vi fram emot.
Så, men den kommer gå stapeln. Vi får se om det är snö eller ej. Det har ju varit som en följetong för oss att det ska snöa när den, eller att det just har kommit snö när den termen. Men jag ska göra vad som ligger i min makt att få det att inte vara när det är snö i alla fall. Så får vi se om jag får med mig Tommy på den resan helt enkelt. Men jag har satt bollen i rullning redan lite grann utan Tommys vetskap, så att vi får se vad det där landar i. Har du något du vill avsluta med, Tommy?
Jag säger tack till alla som lyssnar. Jag säger tack till alla våra patrons som fortsätter att stötta oss. Och stort tack till dig, Nicke.
Tack själv.
Vi hörs nästa vecka förhoppningsvis med en partävling färskt i minnet.
Ja, exakt. Ha det gott, hörni. Vi hörs. Och ja, tack Emil och Marcus också för jingle och grafik såklart. Inte att förglömma. Du har en fin dag, så hörs vi något då.
Detsamma. Puss och kram.
Puss och kram på er. Ha det gött.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.